Gladiatorn av Simon Scarrow, i översättning av Ingmar Wennerberg, uppläsare Torsten Wahlund. Kapitel 1. Vi borde komma fram till Matala på nästa slag, meddelade kaptenen medan han skuggade ögonen med handen och blickade mot Kretas kust, som glittrade i kvällssolen tvärs om styrbord. På däcket bredvid honom stod några av hans passagerare, en romersk senator, dennes dotter samt två centurioner på väg till Rom. De fyra resenärerna hade klivit ombord på Caesarea tillsammans med dotterns tjänarinna, en ung judinna. Kaptenen var stolt över sitt fartyg. Horus var ett gammalt skepp från Alexandria, som en gång gått i konvojen som fraktade spannmål till Rom över Medelhavet. Trots sin ålder var hon fortfarande ett tåligt, sjödugligt skepp, och kaptenen var tillräckligt säker och erfaren för att släppa land ur sikte när så behövdes. Han hade styrt Horus raka vägen ut på öppet hav efter att de lämnat Caesareas hamn, och tre dagar senare hade de fått landkänning vid den kretensiska kusten. Hinner vi fram till Matala innan det mörknar? Frågade senatorn. Tyvärr inte, senator. Kaptenen log svagt. Jag tänker inte försöka mig på någon insegling i mörker. Horus är fullastad och ligger djupt i vattnet. Jag vill inte riskera att gå på grund. Hur tänker du då göra i natt? Kaptenen knep ihop munnen innan han svarade. Vi får hålla sjön och lägga bi tills dagen gryr. Det innebär att vi förlorar en dag, men det kan inte hjälpas. När vi sedan lämnar Matala får vi be en liten bön till Poseidon och hoppas att vi kan ta igen vad vi förlorat. Den äldre centurionen suckade uppgivet. Sjöresor är ett elände. Det tar med tusan alltid något som går snett. Vi borde ha tagit landvägen. Den andra officeren, en lång, smal man med mörk, lockig kalufs, skrattade och daskade till sin kraftiga kamrat på axeln. Här trodde jag att det var jag som var otålig. Ta det bara lugnt, Makro. Vi kommer ändå fram till Rom mycket fortare än om vi hade färdats på land. Du har minsann förändrats. Jag trodde att du avskydde havet. Jag är inte så förtjust i det. Men det finns en anledning till att jag vill tillbaka till Rom så fort det bara går. Utan tvekan. Centurion Macro blinkade och nickade diskret mot senatorns dotter. Själv är jag glad bara jag får en ny kommendering. Jag vill ha legionstjänst igen för all framtid. Gudarna ska veta att vi förtjänar det efter allt vi åstadkommit, min gode Cato. 2 år vid de östra gränsmarkerna. Jag har fått nog av hetta, sand och törst. Nästa gång vill jag ha en lätt och behaglig placering någonstans i Gallien. Någonstans där jag kan vila upp mig lite. Säger du nu, ja, sa Cato med ett skratt. Men jag känner dig, Macro. Du skulle tråka sig ihjäl inom en månad. Jag är inte så säker på det. Jag längtar tillbaka till det vanliga, hedliga soldatlivet. Jag är trött på kejsliga palatsets skitgöra. Cato nickade förstående. Ända sedan de genomfört sitt första uppdrag för Narcissus, kejsarens privata sekreterare, tillika ledaren för det kejsliga spionnätet, hade Macro Cato fått utstå faror långt utöver de vanliga riskerna militär fick leva med. Cato såg bister ut. Jag är rädd att vi inte har så mycket att säga till om i den frågan. Ju fler problem vi löser, desto mer sannolikt är det att vi anlitas igen. Du har väl dessvärre rätt, muttrade Macro. Helvete. När han mindes att senatornas dotter var i närheten, tittade han urskuldande på dem och harklade sig. Förlåt, ni får ursäkta språket. Senatorn log. Vi har fått höra långt värre saker under månaderna som gått, centurion Macro. Faktum är att vi nog har blivit ganska vana vid opolerade soldater. Annars hade jag knappast stått ut med Katos uppvaktning av min dotter, eller hur? Flickan log. Oroa dig inte, far. Jag ska nog lyckas tämja honom. Kato log när hon tog hans arm och tillgivet kramade den. Kaptenen såg på dem och kliade sig på hakan. Ni ska alltså gifta er, Julia? Hon nickade. Så snart...